Du lyssnar på En skandal i Böhmen av Arthur Conan Doyle, uppläst av mig, Per Runhammar. Kapitel 1. För Sherlock Holmes är och förblir hon den främsta bland kvinnor. Jag hör honom sällan nämna henne på något annat sätt. I hans ögon sammanfattar hon och överglänser det bästa hos hela kvinnligheten. Inte så att han hyste några romantiska känslor gentemot Irene Adler. Känslor i allmänhet, och den sortens känslor i synnerhet, var väsens främmande inför hans svala, precisa och fint balanserade sinnelag. Han var, enligt min mening, den mest exakta maskin vad gäller logiskt resonerande och observationsförmåga som världen skådat. Men på de romantiska känslornas område skulle han ha funnit sig grovt malplacerad. När han någon gång pratade om denna del av människans drifter var det för att göra narr av den. De romantiska känslorna var rika källor till kunskap för den observante, som genom dessa svagheter ofta kan avslöja en mans verkliga motiv. Men att den skarpslipade resonören själv skulle släppa in dem i sitt delikata och finkalibrerade temperament, det vore en så distraherande faktor att det på allvar skulle korrumpera hans mentala resurser. Ett gruskorn i ett finmekaniskt verk eller en spricka i något av Holmes kraftiga förstoringsglas skulle inte ha kunnat störa mer. Ändå fanns en kvinna som för honom stod över alla andra, och det var numera bortgångna Irene Adler, vars minne aldrig riktigt lämnar omvärlden någon ro. Jag hade inte träffat Holmes på ett tag. Mitt äktenskap gjorde att vi såg allt mindre av varandra. Min egen lycka och den centrering kring hemmets härd som präglar en man som för första gången är herre i eget hem var nog för att hålla mig upptagen. Holmes å sin sida, som betackade sig för varje form av sällskapsliv med hela sin bohemiska natur, stannade kvar i våra rum på Baker Street, där han levde en tillvaro begravd i sina gamla böcker och i ständig kretsgång, vecka in, vecka ut, mellan kokainet och arbetsfliten, mellan drogens förslöande verkan och hans egen naturs frenetiska energi. Hans intresse för studiet av brottslighet var fortsatt stort, och han ägnade sitt skarpa intellekt och sin remarkabla iakttagelseförmåga åt att följa upp de ledtrådar och reda ut de mysterier som den officiella polisen hade lämnat bakom sig som olösliga. Det hände att jag hörde talas om hans äventyr, till exempel om hans snabba kallelse till Odessa för att lösa mysteriet med Treppoff-mordet, hans lösning på den märkliga tragedi som drabbade bröderna Atkinson i Trincomalee, och slutligen det uppdrag som han hade slutfört med så delikat framgång för kungafamiljen i Holland. Förutom dessa tecken på aktivitet, som jag inte visste mer om än vad jag kunde läsa i tidningarna, visste jag mycket lite om min tidigare rumskamrat och kompanjon. En kväll, det var den 20 mars 1888, återvände jag från ett patientbesök. Jag hade nu återgått i praktik och hade vägarna förbi Baker Street. Då jag passerade den välbekanta dörren, som jag för alltid kommer att förknippa både med hur jag träffade min fru och med de dunkla skeenden som beskrivs i En studie i rött, greps jag av en plötslig lust att återse min gamle kompanjon och att få höra vad han just nu sysselsatte sina enastående krafter med. Hans rum var generöst upplysta, och då jag tittade upp såg jag två gånger hans långa, magra figur passera i silhuett mot gardinen. Han gick fram och åter i rummet med en angelägen rytm i stegen, huvudet tankfullt sänkt och händerna knäppta bakom ryggen. Jag, som kände alla hans vanor och sinnesstämningar, hade inga svårigheter att tolka hans beteende. Han var återigen satt i arbete. Han hade rest sig ur sin kemiskt framkallade dvala och hade återigen vittring på ett problem. Jag ringde på och blev visad in i rummet som en gång hade varit del av min egen bostad. Holmes tog inte emot mig med någon större känsloyttring, det gjorde han nästan aldrig. Men jag kände på mig att han var glad att se mig. Utan att säga så mycket, men med en angelägen blick bjöd han mig att sätta mig i en av fåtöljerna, kastade över sin cigarrlåda och gjorde en gest mot sitt chatull med konjak och sodavatten. Därefter stod han vid öppna spisen och betraktade mig på sitt speciella, inåtvända sätt. Livet som gift passar dig, kära Watson.